Varmt välkommen till Vi-podden. Alla Vis texter finns att lyssna på vi.se. Och här i Vi-podden får du följa med bakom kulisserna och veta lite mer om ett av våra mest aktuella reportage. Programledare är Elina Haimi. Välkommen!
Ja, du lyssnar på Vi-podden, en podd som tar dig bakom kulisserna och fördjupar och förklarar våra stora reportage. Jag heter Elina Haimi och är ny programledare. Varannan torsdag släpper vi ett nytt avsnitt där du hör mig prata med intressanta gäster som har någon koppling till Vi. Och nu sitter jag mittemot ingen mindre än Meli Pettersson Elaffi, frilansfotograf. Välkommen!
Hej, tackar, tackar! Kul att vara här!
Ja, men kul att ha dig här. Och du är här för att prata om ett reportage som du har fotat för oss. Där flera av bilderna som är med gjorde att du tog hem 3 priser på den prestigefulla årets bildtävlingen. Du blev bland annat årets fotograf.
Ja, ja, precis. Ja, tack snälla. Ja, det känns fortfarande lite surrealistiskt alltså att det blev så många priser och blev årets fotograf. Det känns, ja, det känns stort.
Du fick ta emot priset av statsministern.
Ja, ja, det var också helt, helt galet och väldigt, väldigt kul. Men jag blev också väldigt känslosam när jag fick priset. Jag var inte beredd på det. Både jag och min mamma är sådär, vi är kvinnorna som aldrig gråter. Och så bara släpptes, det var någonting som bara släpptes när jag fick det priset. Att så här, jag har gjort det ämnet i så många år och det var så stort att få det här erkännandet. För ofta ser man jobben väldigt, väldigt tuffa att göra.
Mm. Väldigt, ja, känslosamma. Du fick ju priset för hur du har skildrat unga tjejer i Stockholms förorter.
Ja, precis.
Ja, och varför är det ett ämne som intresserat dig?
Det måste komma från min pappa. Han har varit fritidsledare i Hässelby sedan 80-talet. Så jag har alltid liksom hängt med på Lyktan, som fritidsgården heter, som jag jobbade på. Jag var där liksom på när jag var sjuk eller när skolan var stängd och sånt där. Och sånt. Och sen var min pappa en sån här riktig eldsjäl, så han tog ju med sig mycket jobbet hem. Så. Hans ungdomar var ju liksom här gamla 90-talsrapparna, som så här Ken Ring, Homan, Big Fred. Linda Pira var även där i början och Joe Petter var det också i början. Så min pappa fixade deras första studio.
Mm.
Som inte var på fritidsgården. Han fixade en lokal utanför fritidsgården. Så de kunde vara där på kvällar och nätter också. Och göra musik. Så det var ju så ofta att när jag kom hem så var ju de hemma hos oss.
Ja, vad speciellt.
Ja, så jag liksom hela mitt liv växte upp med en fot i dem ändå och en fot utanför. Liksom. Ja. Det är ju genom min pappa då. Och sen blev det så liksom, när jag skulle göra mitt examensarbete från Nordens fotoskola 2013. Då började jag tänka lite, vad ska jag göra? Och då var jag först inne på att åka till Libyen, där min pappa är från, och göra om arabiska våren. För då var det ett år efter Gaddafis fall och hela den biten. Men så började pappa berätta om hur utvecklingen i Hässelby har varit. Och då kände jag direkt bara att det här måste jag göra om. För folk känner till vad som hände liksom, med arabiska våren eller konflikten i Israel och Gaza.
Mm.
Känner folk till väl i Sverige, men de känner inte till vad som hände 10 minuter från din dörr.
Mm. Och vad var det han berättade om?
Nej, men det är lite det som vi utvecklingen som vi har sett idag. Liksom, det började med det här liksom att det som började skära ner på fritidsgårdarna.
Mm.
Gängen började tas in där. Droghandel på fritidsgårdarna. Man började se liksom att de tar över mer och mer av områdena. Och att så här, om ingenting görs nu så kommer vi ha gäng som styr vissa områden. Folk kommer inte våga vittna eftersom det är så små lokala områden det handlar om. Liksom, det här som begår det jättelitet. Så alla har ju liksom, ja, men alla känner verkligen alla.
Mm.
Så om någon liksom börjar snacka med polisen och sånt där, då får de reda på det ganska snabbt och då vet de exakt var den anhöriga bor. Så och då börjar också liksom socialtjänsten gå på knäna. Pratar med flera som liksom, de har för mycket att göra och fick inget gehör från chefer. Och många som gick in i väggen. Och många som har slutat och börjat jobba på andra ställen.
Mm.
Liksom för att ingen lyssnar på dem.
Det här var 2013 och sen dess har det ju inte direkt blivit bättre.
Nej, men det blir ju som de sa. Ingenting gjordes och nu är vi där vi är.
Mm.
Så jag är på ett sätt här, det är fruktansvärt det som hänt. Hur våldet ökat och sånt där. Men på ett sätt är jag inte förvånad för att vi har ju sett varningstecken länge.
Mm.
Jag stötte på P1-journalisten Katarina Gunnarsson igår bara spontant. Och hon började göra om det här för 20 år sedan. Och redan då liksom varnade de.
Mm.
Och berättar om de här liksom, familjerna som kommer från andra länder och kanske inte har samma stabilitet och ekonomi som etniska svenskar har. Och det börjar liksom, men då lyssnar liksom ingen. Vi har sett det här jättelänge.
Mm.
Så jag hoppas nu att man vågar satsa från tidig ålder redan på förskolan för att förebygga det här. För det är det som krävs.
Mm. Och det du gör då när du skildrar de här miljöerna är ju att det är personer som kanske inte är direkt inne i gängmiljön så, utan men där är ändå de påverkas av det hela tiden. Och det här reportaget som kommer att publiceras snart i Vi, det fokuserar ju på en ung tjej, Denise, som är 16 år nu. Och hon bor då i en förort i Stockholm där hon och hennes kompisar hela tiden måste förhålla sig till de här gängkonflikterna som finns där i bakgrunden hela tiden. Hur kom du i kontakt med Denise?
Ja, med Denise kom jag i kontakt med när vi utgjorde ett annat jobb.
Mm-hmm.
I januari för ett år sedan. Och så träffade jag henne. Och vi klickade liksom. Hon var väldigt lätt att fota också. Jag tog några porträtt på henne och bara, shit, de här blir så jävla bra. Tänk om jag får lite mer tid med henne och följa henne och sådär liksom. Så när det är klart det andra jobbet som handlade om några andra tjejer som jag fotade, så frågade Denise bara så här, men skulle jag kunna få fortsätta att följa dig? Jag har ingen aning om vad det kommer bli. Om det kommer, målet är att småningom kanske blir en bok, men det kanske blir något reportage eller någonting. Jag vet faktiskt inte, men jag vill bara fortsätta fota dig. För du, ja, vi klickade och det var så spännande att hänga med dig.
Hur reagerade hon då när du sa det?
Nej, men hon blev bara glad. Ja. Jag trodde hon skulle säga typ nej eller sånt där. Liksom, sånt. Men hon var bara så här, nej men hon bara, men det här är första gången jag känner mig liksom lyssnad och sedd och hörd. Så hon var bara skit, hon var jättegärna. Det är bara, hon har alltid varit, så alltid liksom bara, men häng på, det är ju bara kul.
Mm.
Sen har det varit svårt att komma in i stället just för hennes familj, kanske lite mer misstänksamma mot mig som är journalist. Och hennes kompisar också.
Mm.
Så det är väl lite svårare, det får man jobba mer med liksom. Och bygga upp ett förtroende för dem också. Men Denise, hon släppte in mig verkligen på en gång.
Och när du träffade henne, då var hon, skulle hon fylla 15 va?
Hon är 14 då.
14 bara, ja.
Mm. Ja, hon är 16, ja. Och hennes kompis är 17, sa jag. Ja.
Om du skulle beskriva henne, vad är det, hur ser hennes vardag ut? Vad brottas hon med?
Nej, men hon har liksom vilken annan tonåring som helst. Hon går till skolan och liksom och är hemma och har kompisar och sånt där. Men det hon brottas med mycket, det är ju det här som skiljer henne från andra ungdomar. Det här våldet som vi läser i media, det är jättenära henne. Det händer ju där hon bor, där hon är. Det händer på sociala medier. Hon får ju liksom DMs med filmer när folk blir misshandlade, skjutna och sånt. Fast hon har ingenting med det att göra, utan hon känner folk liksom. Och många av de här förorterna som det handlar om är ju väldigt små geografiska områden.
Mm.
Så alla känner ju verkligen alla liksom. Så det är liksom från tidig ålder så blir det här våldet en vardag. Och de har kompisar och de har ju liksom vänner till familjen som blir liksom drabbade av våldet. Som också är helt oskyldiga. Som råkar bara vara på fel plats i fel tillfälle. Som inte är inblandade i det. Och sen har de mycket liksom intriger. Tonårsintriger också. Så här, om ni är kär i en kille och sen så är det slut. Och sen blir tillsammans igen och så blir han tillsammans med någon. Och det är det här vanliga.
Ja, visst.
Men så har de här liksom också våldet som ligger där.
Mm.
Och ständigt.
Hur påverkar det henne då?
Men det är ju liksom, hon är väldigt så här, man måste vara på sin vakt. Man blir trött. För man kan inte slappna av någonstans. Liksom i skolan måste man också ha upp i garden. Även hemma, för man har TikTok där också. Och sen är det andra problem man kanske har hemma. Så det är väldigt så här, det är uttröttande. Och hon får vara försiktig med vad hon säger överallt liksom. Och vilka hon umgås med också. För hon kan ju liksom såhär, för att en grej som fastnade hos mig var när vi frågade henne såhär, vad ser du dig om 10 år? Och då sa hon, antingen så har jag fått ett jobb så jag har råd med min egen lägenhet. Eller så är jag död. Och det var så bara, okej. Okay. Vadå, vad menar du Dennis? Varför är du död liksom? Det känns... Men hon bara, men antingen så är det såhär, då kan jag bara gå förbi en skjutning och bli skjuten.
Mm.
Typ, hon går till tunnelbanan. Eller så är jag kompis med någon som är måltavla och så råkar jag bli skjuten där. Eller så råkar jag säga någonting på TikTok som blir ett rykte. Och så, ja, och så blir jag dödad liksom. Så det finns så många grejer så lätt att de här barnen blir drabbade av våldet fast de inte är med i något nätverk utan bara att det kommer ett löst rykte att de kanske är kopplade till någonting.
Mm.
eller säger någonting om någon fel person.
Mm.
Det kan vara att man förlämpar fel person, liksom, helt enkelt.
Precis.
Så det är ju väldigt där, ja.
Och samtidigt då som hon har den här, jag fastnade för en passage i reportaget där hon, och hon beskriver hur hon och hennes kompisar åker runt och spanar i någon killes område liksom, för att någon av dem är kära i den här killen. Och det är ju sånt som man själv liksom minns från tonåren,
ja,
helt vanliga situationer.
Ja.
Men samtidigt så har de det här överhängande liksom, ja, hotet hela tiden.
Ja, ja, men hon lever verkligen två helt parallella världar.
Mm.
Den ena sidan är hon helt vanlig tonårstjej. På andra sidan så har det här grova våldet. Som gjort att också när hon har blivit vuxen på ett annat sätt. Vi har haft så djupa samtal med henne. Och hon är bara 15 och nu 16. Liksom, mm. Att det brukar man inte kunna ha med en sån ung person. Hon är mycket bättre på att reflektera på saker än folk i min egen ålder.
I motiveringen till årets fotograf så den lyder så här, att personerna i serierna känner så pass stort förtroende för fotografen att de tillåter sig själva att visa sig sårbara i en miljö där attityd är allt. Och att fotografen har med enorm närvaro, respekt och empati lyckats gestalta en tillvaro vi sällan får insyn i.
Mm. Det känns otroligt fint.
Ja, men jättefina ord verkligen.
Ja, mm.
Och hur gör du det rent praktiskt? Hur får du förtroendet från de här tjejerna?
Ja. Nej, men alltså dels är det ju liksom så här, alltså som i alla jobb man gör egentligen, att närvaro, återkom, var det ofta liksom, bygga upp förtroende, visa att du menar allvar liksom. Alltså när jag gjorde det här, så varje gång jag tog ett annat jobb och hade tid, då åkte jag ut och hälsade på. Det kunde vara ta en kaffe eller ta en promenad eller vad som helst liksom, bara säga hej eller bara så här. Det kan vara små grejer. Jag bara visste att jag var där. Men sen brukar jag också alltid berätta något personligt om mig själv. För de här människorna jag träffade berättar innerst om sig själva. Och då vill jag också kunna berätta lite om mig, så de kan också relatera till. Och jag kan visa också att jag kan förstå dem på ett plan. Men jag kan inte förstå dem helt fullt ut. Men på ett plan kan jag ha förståelse. Och då har jag, som i det här, har jag alltid gjort de här frågorna. Och jag har min pappa. Jag kan berätta om det. Liksom. Jag berättar mycket om min uppväxt. Som gör att de vågar berätta om sin. Men så gör jag egentligen alla reportage jag gör. Alltså när man har tid. Att, och bara återkom och berätta lite om sig själv. Mm. Våga öppna upp sig. Det kan vara jobbigt ibland, men jag tror det krävs också för att komma riktigt nära. Så att inte de känner sig helt blottade. Utan att jag har gett dem något på något sätt.
Jag förstår. Mm. Ja. Makes sense. Men känner du, har du varit rädd någon gång när du vistas i de här miljöerna och fotar personer som kan ha kopplingar till gängmiljö och så?
Nej, inte alls faktiskt. Jag har gjort det så mycket. Och vissa lägen är spänt läge. När man åker ut och hänt någon sprängning eller någonting, någon konflikt eller sånt där. Liksom. Och då får man vara försiktig och känna av, liksom, kanske inte ta fram kameran hela tiden. Men också när jag var med de här tjejerna, så då är jag okejad. Liksom. Då skulle ingen göra något mot mig. Men också de äldre också. Inte bara yngre som Denise, men de äldre vet, många vet vem jag är genom min pappa.
Mm.
Så jag var i situationen förut när jag träffade folk från Lejonen. Så berättade jag vad jag gjorde. Och de bara, vad bra. Liksom. Mm. Något är ett bra reportage att visa lite vad som händer, ge förståelse.
Mm.
Inte så att alla som bor i förorten inte gör något kriminellt, utan så här bara ge förståelse varför de gör det. Många liksom, de är 4 år som märker att föräldrarna har problem med ekonomin.
Mm.
Kanske med 10 så snattar de första gången för att hjälpa till att köpa mat. Sånt som inte barn ska behöva tänka på. Och som inte tror kanske barn ska behöva tänka på i Sverige. Men ja.
Så att inte bara åka ut dit och fota när det har hänt något, utan att visa att du är där för att skildra vardagen.
Verkligen, och bara slå ut signal. Så nu hade jag tid i bilen och ringde Sagas mamma. Liksom.
Mm. Det är en annan tjej som du
följt. Mm. Ja, och så, som också är kompis med Denise.
Just det.
Ja, men så fort jag har lite tid över så försöker jag liksom att skicka ett sms eller ringa eller ta en fika eller vad som helst.
De här tjejerna som du följer, de lever ju väldigt mycket av sina liv på TikTok också.
Mm.
Vad är det Denise drömmer om? Är det att bli en stor TikTok-stjärna?
Ja, men, ja, Denise, alltså, hon älskar ju TikTok verkligen. Hon lägger upp flera videos varje dag liksom, och jätteroliga lives där hon verkligen så här, sitter dit i så här kaxiga killar. Liksom. Hon är jävligt rolig och väldigt rapp i käften, liksom, om man säger så. Och hon är extremt smart. Men hon vill ju bli TikTok-kändis, absolut. Hon gjorde faktiskt så... jag skickade bilderna typ, hästat till henne. För att bara, men Denise, ska ni kolla på bilderna och skicka till dina kompisar också, för de är också med oss. Kolla med dem och deras föräldrar, så det är okej att de också är med. Och sen så ringer faktiskt Saga, eller skriver Saga, Denise kompis till mig. Hon bara, du vet att Denise har lagt ut liksom massa bilder på TikTok som du har tagit på henne. Jag bara, nej, jag har ingen aning om. Och så jag med Denise, hej, jag har lagt ut bilder. Hon bara, ja, alltså jag har fått så mycket likes, du har gått ända till USA, jag har fått 7000 nya följare och 7000 visningar, typ så här, det är skitbra. Jag bara, men Denise, alltså så här, du får vänta eftersom jag har publicerat reportaget. Mina chefer bara, kanske inte blir så glada nu. Ja, men exakt. Hon bara, hur glad som helst. Hon bara, det här har slagit igenom. Hon älskar också bilderna. Så jag bara, okej, okay, ja, men gör inte igen. Du är ju snäll. Men nu är det gjort liksom. Så hon vill ju berätta om sin historia. Väldigt mån om det och genom just TikTok.
Mm. Och det här reportaget då som kommer i Vi här i ett kommande nummer och som man såklart kommer kunna läsa på nätet också och i appen. Det är ju journalisten Emil Arvidsson som har skrivit det. Hur var det att jobba med honom?
Vi har en bra dynamik och sen också väldigt duktig. Och väldigt ödmjuk. Som jag tror krävs också med de här jobben. Om de här tjejerna, att man är väldigt ödmjuk och går in med öppet sinne också. Att man, och det är verkligen han. Så det var inte, och sen väldigt duktig på att skriva också. Så det har varit en innest.
Vad kul. Men hur känns det nu då att det snart ska... se världen i tidningen Vi.
Ja, det har tagit så lång tid. Så det känns lite overkligt. Liksom. Jag slutade fota henne liksom, nästan för ett halvår sedan snart. Liksom. Och nu ska jag äntligen klart. Så det ska bli skitkul. Och nu är jag på med sista liksom, med layouten och kolla citat i sista gång med Denise och sådär. Sånt. Så det ska bli så kul att få se det. Och det blir alltid så snyggt också i tidningen när Hanna fixar med det.
Ja, jag har tjuvkikat. Ja. Hanna, vår AD, hon sitter med det sista nu. Det blir jättefint, verkligen.
Mm. Sen har jag även två nya reportage i tidningen Vi på gång. Med ett helt annat ämne. En som handlar om miljöaktivism och en som handlar om HBTQ-frågor. Som också är väldigt här, spännande och viktiga frågor. För de här förorten, alltså, jag älskar ju de jobben, men det är ju väldigt tungt och jobbigt känslomässigt. Jag tänker varje gång, Petter, det här är sista gången jag gör det här. Det är så jävla jobbigt. Men sen kommer jag alltid tillbaka dit. Liksom. Nu smsade Emil innan jag kom hit. Bara, ska vi inte göra en grej på det här? Och han bara, jo! Men han bara, jag är så trött, jag har våld och kriminalitet. Men jag bara, jag är med. Men, ja, du vet. Så här.
Ah, vad ska man göra? Någon måste göra det.
Någon måste göra det. Liksom,
för och det är du.
Ja, men det blir lite så.
Tack så jättemycket, Emilie Pettersson Elaffi, för att du gästade Vi-podden.
Tack snälla för att komma hit. Det var jättekul.
Reportaget om Denise med de fantastiska bilderna kommer i nästa nummer av Vi, och det går självklart också att ta del av det på vi.se och i Vi-appen. Vi är tillbaka om 2 veckor med en ny spännande gäst. Tack så länge!